Ja, det är inte mycket som är så likt idag. Men det får ni leva med idag, förstår ni. För nu fick jag frågan att kliva fram och då tar jag den. Ni förstår, det här, vet ni vad detta är? Det här är Bibeln, Guds ord. Det är hela Bibeln. Det gamla och nya testamentet. Och jag är väldigt, jag älskar gamla testamentet. Jag älskar nya testamentet också. Men de här två delarna, förstår ni, det gamla och det nya, tillsammans så vävs de samman så här. Så blir det något underbart vackert. Vi ska inte glömma det ena och vi ska inte glömma det andra. Vi har det gamla och vi har det nya förbundet. Och det här tillsammans, det är det som vi bygger vår tro på. Idag blir det en ganska älges predikan. Jag kommer berätta för er om 100 år i judarike. Jag kommer gå igenom 8 kungar. Åtminstone. Och ni får hänga med nu. Ni får vara lite fokuserade. För det blir ingen förkunnelse på det sättet. Utan jag berättar det som hände. Jag har fått en känsla av att vi har tappat lite av skeendet. Och det kommer naturligtvis att bli en förväntan om vad som kommer efteråt. Niklas sa Jeremia, det är helt korrekt. Vi ska följa, vi ska gå ifrån 687 före Kristus till 587 före Kristus. Det är ju lätt att komma ihåg. Och varför jag kommer ihåg namn och årtal för gamla testamentet, det vet jag inte. Det är säkert någon diagnos. Men så är det, 687 till 587 ska vi vara. Den gode profeten Jesaja har dött. Den gode kungen Hiskia har dött. De levde i närheten av Gud. De älskade Guds ord, de älskade lagen. Och de ägnade sitt liv åt att helga honom. Och det var framgång och det var kamp och så vidare med i Israel. Och det var kamp i hela Jerusalem. Och Hiskia, ni kommer ihåg, han grävde ju bland annat, bygga den här stora fantastiska vattenkanalen som går in i Jerusalem. Och den är ju 530 meter lång. Och har ni inte gått i den så ska ni åka ner till Jerusalem och göra det. Man pulsar upp till knäna i 500 meter och svart är det. Men det är en sorts välsignelse över det hela. Det var Hiskia. Han har ju dött och Jesaja har dött. Nu är det Manasse, sonen till Hiskia, som har tagit över. Mycket ondskefullt. Han lämnade helt och hållet Guds väg. Det gick så långt, mina vänner, så han drog in avgudar in i templet. Han drog in assyriska avgudar för att hålla sig väl med den makt som tog över hela riket. Och här ser ni en karta, lite otydligt, men det är så att här nere är Persiska viken. Jag tycker det kan vara bra för oss att se var vi är. Här är Persiska viken med Kuwait. Här är Irak med Eufrat och Tigrisdeltat. Här uppe kommer ju då Syrien och Libanon och Israel ner mot Medelhavet. Och hela det här riket tog assyrierna över. Och de var starka. Och Manasse tänkte, det är lika bra att hålla sig väl med dem. Så han lät deras gudar komma in i templet. Och han hängav sig fullständigt åt detta. Och han till och med gick så långt. Så han for ut i Hinnoms sons dal utanför Jerusalems murar. Och till och med offrade en av hans söner. Som ett offer till Molok, en av avgudarna. Det här var ondskefulla tider. När Manasse, det är märkligt också. Han alltså regerade i 50 år. Det är den av alla 20 judakungarna som fick regera längst tid. Och det är bara att ta det som det är. Man förstår inte allt. Det är jag första man till att säga. Han fick regera lång tid. Manasse drev ut allt gott. Men finns det då ingen i den här tiden som stod för någonting gott? Jo, profeter klev fram. och ropade: ni måste lämna den här avgudadyrkan, ni måste åter faderhuset, ni måste åter till tempeltjänsten, ni måste åter in i Jerusalem. Det här håller inte. Manasses väg är tokig, den är farlig, den är förödande. Manasse blev så ilsk på detta, så han sa så här: gör av med alla profeter, döda dem allesammans. Och profeterna dödades en efter en. Ett riktigt blodbad. Det blev tyst. Har ni upplevt tystnad en gång? När ni känner att, var är Gud? Jag hör inte Guds röst. Vad vill han med mitt liv? Vart tar det vägen? Kanske någon mer än jag har gjort det. Det här blev en verkligt tyst tid. Och på den här tiden, vi är alltså nu 687 år före Kristus. Den helige ande var inte utgjuten av allt folket. Som vi nu när vi går in i pingsttid efter Jesu tid. Utan här gjorde den helige ande nedslag i profeterna. Och fyllde dem med helig ande och kraft. Och det här upphörde i Jerusalem. I och med att profeterna rördes ur vägen. Då blir det verkligen tyst, mina vänner. Och så här var det. Till slut så dog Manasse och hans son Ammon tog över som kung i Jerusalem. Det var inte länge. Han fick bara leva i 2 år som kung. Sen var det en statskupp. Det var människor helt utanför som tog och drev ut Ammon och gjorde sig av med honom. Och tog över riket. Men det här var inte riktigt. Kungen skulle ju komma från den store kung Davids familj, eller hur? Det är ju där judakungarna skulle komma. Det skulle gå i rätt nedstigade led. Och nu var det plötsligt den helt främmande människor som ledde i Jerusalem. Vilka gjorde uppror då? Jo, då börjar ju bönderna och folket i landet. Varför gör du på det viset då? Då blev det så. Varför gör du på det viset då? Och så gick de in i Jerusalem och tog tillbaks makten. Och sa, det här är fel, det här är fel. Och så satte de dit Ammons lille son, Josia, som kung. Bara 8 år gammal. Det var bättre med en 8-årig kung som kom från Davids familj än någonting helt främmande styre i Jerusalem, tyckte folket. Och Josia behövde all hjälp han kunde få och fick det ifrån prästerna som andades ny luft och de skriftlärde som hade en del av lagen. Och de började då att lära honom. Det hade hänt en sak, förstår ni, när Manasse hade livet av alla profeterna. Fanns det troende människor ändå? Ja, det gjorde det. Under Manasse, så jag ska ta det innan jag lämnar Manasse helt och hållet. Profeterna, eller de troende, i hemlighet, så började de skriva ner de gamla muntliga traditionerna. Profeterna hade ju stått på torgen och profeterat. Och man hade berättat i templerna om Jesaja, Amos, alla de här profeterna. Och i en muntlig tradition, nu i hemlighet, så skrev de ner. De här. De skrev ner Amos, de skrev ner Hosea, de skrev ner Mika, de skrev ner Jesaja. Och allting kom på pränt i hemlighet. Och de läste för varandra ur Mikas bok där det står: å må du kämpa dina födslovåndor som en barnaföderska. Du ska ut ur staden, du ska bo på fälten, ja, du ska komma ända till Babel. Mika 4:10, ni kan kolla mig. Hur de profeterade om vad som skulle komma. Och de här rullarna, de fanns någonstans. Manasse hade dött, Ammon hade dött och nu var det Josia som blev upplärd av de troende och prästerna som kom tillbaka och kände vårluft. Nu föds också jag, Jeremia. Jag är ungefär jämnårig med Josia. Jag är en prästson. växer upp i en liten by utanför Jerusalem som heter Anatot. Jajamän, Anatot, det är lite grann som Sjuntorp. En liten trevlig samhälle utanför Jerusalem. Men vi var förskjutna. Min pappa berättade alltid för mig att vi egentligen så var vi präster. Men vi fick inte tjäna i templet. För det var så att redan på gamle härlige kung Davids tid så var Ebiatar min förfader. Och han var jag släkt med. Det var prästen som var kompis med David och hans präst. Men sedan det Salomo kom efter David så kom Ebiatar och Salomo i fight med varandra. Och Salomo skickade iväg Ebiatar och försköt hela familjen prästerskapet. De fick inte tjäna i templet efter det. Men höll kvar, vi är präster, vi är i Anatot, men vi är präster. Generation efter generation. Och så var det nu. Och här var jag en prästerson utan prästtjänst. Jag växte upp i 20-årsåldern ungefär. Så kände jag hur himlens Gud ropade på mig. Och manade mig i mitt hjärta. Jag kände en kallelse. Men vad är detta? Vad är detta? Jag får gå till pappa och fråga. Pappa! Jag tror jag hör Guds röst. De kallar på mig. Ropar på mig till tjänst. Oj då, sa pappa. Vad säger han? Han säger: före du danades i moderlivet så kallar jag dig. För du utgick ur moderskötet så helgade jag dig. Du ska vara en profet för folket. Nu börjar pappa skaka. Nu var det spännande. Vad hör mitt gamla prästöra? Är det inte en ton från himlen? Det var ett tag sedan nu. Och pappa sa till mig: men vad svarade du, min son? Jag svarade: nej, inte kan jag tala som en profet. Nej, nej, nej. Jag är alldeles för ung. Det är ingenting för mig. Men då hörde jag Guds röst igen. Och i mitt hjärta hör jag röst som säger: gå vart helst jag kallar dig. Tala vart helst jag bjuder dig. Du ska vara en profet för Israel. Och så sträckte Gud ut sin arm och rörde vid mina läppar och sa: mina ord ska utgå ur din mun. En profet! Ropade pappa. Och han gjorde en kullerbytta. Det ska jag bespara er. Han gjorde i alla fall... nej. Det är syn på mikrofonen. Annars hade ni fått sett vad pappan gjorde. Det var mäktigt. Måste ha varit mäktigt. Akrobatiskt. Han var överlycklig. På något sätt kände han upp rättelse. På något sätt. Men Jeremia gick vidare. Han var inte övertygad. Har någon utav i denna församlingen känt någon som helst någon gång tvivel på det ni tror är rätt? Jo, men det var jag och så en till här framme. Så här var det också med Jeremia. Jeremia var ute och gick. Och det var januari månad. Och han kom fram till de underbara mandelträden. Och fick se då, det här är mandelträden från Folkets park här borta. Det är de enda mandelträd som finns i Trollhättan. Nu finns det inga. Och där fick han se de underbart vita blommorna. som faktiskt redan i januari blommar på bar kvist. Inga löv. De kommer lite senare. Nu är vi ju i maj. I januari var det bara vita blommor. Har ni inte sett det, Israel? Så åk dit och titta på det. Det är oerhört vackert. Vita blommor på bar kvist. Trädet kallas väktaren. Och väktaren, det är bara för att den vittnar om att våren kommer. Våren kommer. Och Fadern i himlen ropade i mitt hjärta. Precis som väktaren vittnar om att våren ska komma. Så ska jag vaka över att mitt ord går i uppfyllelse. Oj, 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 tänkte Jeremia. Ska jag gå och ropa ut detta? Lite senare så gick jag hälsade på min gode kamrat, krukmakaren. Det är en söt liten kille. Och han satt i sin verkstad med sitt vackra skägg och sin konstnärliga basker och jobbade med sin lera. Idag undrar jag om inte den här krukan blir lite bättre än igår. Oj, oj, oj. Vilken höjd jag får på den. Ja, det var verkligen fin. Nej, men snälla, nu överträffar jag mig själv. Nej, men titta här. Det blir ju en fantastisk kruka. Nej, värdelöst. Nej, där sprack den ju. Jeremia, vad gör du här? Nu kom du allt väldigt olägligt. Du kom precis, jag höll på att göra ett praktexemplar av kruka. Och så kommer du precis in i dörren när det havererar för mig. Äsch, värdelöst. Aja. Det gör inget. Jag blandar ihop det igen. Ja, trycker till det ordentligt. Och blir det förstörd kruka. Och så börjar vi på nytt. Det går allt bra. Och Jeremia såg det här. Och tänkte. Det är en hälsning från Gud. Det är jobbiga tider framöver. Men det går att göra om. Det går att börja från början igen. Och göra något ännu vackrare än det som var på gång. Så jag vände mig om till krukmakaren och så sa, du, det är svåra tider på gång. Var kom det ifrån, sa han. Och så gick jag. Nu hade jag bestämt mig. Jag går till Jerusalem. Jag gick till Jerusalem och jag började profetera, jag började predika i gatorna där. Och jag fick inget gehör nästan. Men jag fortsatte, nu var jag säker på min kallelse. Och jag predikade och predikade, men jag nådde inte fram. Men jag var inte ensam om att profetera. Det fanns bland annat en som heter Sefania, som man också kan läsa om i Bibeln. Han var samtida profet med mig. Skillnaden var att han var en försteson. Han hade ingång till styret i staden. Han hade ingång till Josia, till kungen. Han hade ingång till alla de som betydde någonting i staden. Sefania lyssnade de på. Och Josia hade ju vuxit upp nu, va? Fått lära sig det ena och det andra. Och Sefania bjöd han in. Och Sefania blev som en bibellärare för honom. Och Sefania sa, Josia, Josia, det måste bli ändring. Du måste vända dig åt till himmelens Gud. Du måste göra en reformationsarbete. Ja, sa Josia, nu är det tid. Och Josia började ett reformationsarbete. Ett väckelsearbete började han. Han började rensa ut allt som Manasse hade ställt till med. Alla avgudar inifrån templet, ut och brände upp, städade ut hela templet. Det var rent och snyggt. Han införde återigen tempeltjänsten. Han införde återigen prästarbetet. Han införde återigen prästerna på den plats de skulle ha och så vidare och så vidare. Och där i städyran hittar överste prästen Hilkia bokrullar. Men vad hittar vi? Det är ju lagen. Vi har ju hittat lagen i templet. Vi har hittat profettexter. Och nu kommer min första utmaning. Är profettexterna de som de troende skrev på under Manasses tid som nu hittades igen? Eller är det andra skrifter? Ungdomar, ni som ska gå bibelskola, jag ger ett uppdrag. Ni ska ta reda på om det de hittar, om Hilkia hittar i templet, om det har en anknytning till de troendes nedtecknade och profeterna under Manasses tid. Är det någon som tar den utmaningen? Ni får gärna meddela till mig. Jag vill gärna ha, det kan vara en C-uppgift, åtminstone inte en exjobb. Det kan vara ett exjobb i er bibelskola. Man behöver inte vara ung för att göra det. Anta utmaningen snälla. För det här vet inte jag. Men i vilket fall som helst så for Hilkia, överste prästen, och Safan som var sekreterare till Josia iväg till profetissan Hulda. Det fanns profetissor också. Och så sa de till profetissan Hulda: vad tror du om allt detta? Ja, sa Hulda, jag tror det är precis exakt så här som Jeremia och som Sefania profeterar om. Det kommer att bli ett eländes tid. Men det kommer också finnas ett hopp framöver. Och de rullarna, lagen ni har hittat, profeterna ni har hittat, det är det ni ska hålla er efter. Och nu kommer nästa uppdrag för bibelstudenterna. Har vi några bibelstudenter? Ni ska gå bibelskola, hoppas jag. Roger? Ja. Då ska du få ett särskilt uppdrag av mig. Var Hilkia, överste prästen, var det Jeremias pappa från Anatot? Där är forskarna oense. Jag tycker det vore väldigt roligt att få reda på om det var det eller inte. Det har ingenting med min tro att göra, det har ingenting med er tro att göra, men visst är det kul att veta. Det kan ha varit så att Jeremias pappa blev insatt i prästerskapet och blev överste präst. Jag skulle tycka det var väldigt välsignat roligt om det var så. Men det är man inte riktigt säker. Spelar en mindre roll. De gjorde detta reformationsarbete och det blev en underbar tid. Assyrierna, som ni ser, hade tagit hela vägen ner nu. Och profetissan Hulda sa också då, eftersom Josia har gjort det här arbetet så kommer han att slippa se den totala förstörelsen. Det är ett Guds löfte. Assyrierna blev starkare och starkare, men det kom en ny makt öster och nordost ifrån som kom liksom bakvägen här och trängde assyrierna tillbaka. Och det var ifrån Babylon. Och då kunde inte assyrierna längre fokusera på neråt Israel och Egypten, utan de tappade lite greppet där. De fick liksom retirera tillbaka och mota emot den stora styrkan babylonierna som kom där. Och det tyckte Josia var ganska behagligt. Han fick lite mindre press. Men då kommer den dumme farao Neko ifrån Egypten och ska fara upp härifrån Egypten och hjälpa assyrierna mot babylonierna. Men den dumme flanen, assyrierna som har ställt till så mycket elände för oss. Nej, honom ska jag motarbeta, säger Josia. Ett stort misstag. Farao Neko hade insett att babylonierna var värre än assyrierna. Men Josia for ut med sin här och krigade mot Neko och dog på fältet. Men ni kommer ihåg vad Hulda hade sagt. Han skulle slippa se det totala eländet. Josia var död. Och Joahas, hans son, en av hans söner, blev nu kung. Den gillade inte Neko. Nej, han var för gudsruktig. Nej, bort med honom. Och faraon vann ju kriget. Så att han bestämde, bort med Joas. Vi sätter dit hans brorsa istället. Som fick namnet Jojakim. Om ni tycker att jag säger fel namn. Han hette inte Eliakim. Men när han blev tillsatt kung så fick han Jojakim. Ni kan strida med mig om det vid kaffe sen om ni vill det. Men jag säger de namnen som de fick som kungar. Jojakim blev kung. Och nu kom ondskan in igen. Och han hängde på Nekos idéer. Och han hängde på de trenderna som gick. Och jag fick ett elände som profet. Det var sån kamp och sånt motarbete. Under Josias tid hade vi haft framgång och väckelse. Och många mötte Gud och tjänade i templet en underbar tid. Mitt i kampen med assyrierna. Men nu var det bara svart. Och Jojakim var ondskefull och hittade på mycket galenskap. Jag fick, rent ut sagt, jag fick fly. Tillsammans med jag hade en sekreterare som skrev mycket för mig. Han heter Baruk. Han och jag fick fly ut. För jag stack till Anatot. Jag tänkte mamma och pappa får hjälpa mig i alla fall. Men jag kom dit till min familj. De avskydde mig också. Jag bara tar om eländes elände. Varför tar du inte en fru och skaffa barn och bli som vanligt folk? Nej, men det är ju inte min kallelse. Så jag fick fly upp i bergen. Och där satt jag uppe i en grotta och kämpade. Och allt gick emot mig, tyckte jag. Till slut så ställde jag mig vid klippkanten och så ropade jag. Men Herre, låt då din tid komma! Och som det står skrivet i Guds ord, som ett eko av profetens röst, så trädde han fram. Vem?
Jesus!
Nej! Var mycket värre än så. Jeremia pratade inte om befrielsen. Jeremia pratade om den slutliga förstörelsen av Jerusalem. Den som trädde fram. Ni visste ju inte hur han såg ut, men nu vet ni det. Nebukadnessar själv. Den store babyloniska härhövdingen som hade fått övergreppet om assyrierna. Hade tagit hela nuvarande Irak. Hade tagit hela Syrien, dagens Syrien. Hade tagit hela Libanon. Hade gått ner mot Israel. Tagit i princip hela landet. Nu stod han där. Han gick inte in i Jerusalem än. Men på något sätt som ett eko av profetens röst. Så lät Gud detta hända. Han kommer in där. Och börjar att rumstera, men lät Jerusalem vara ett litet tag till. Då gick jag ner ifrån berget, ifrån min grotta, med Baruk, min skribent, min sekreterare. Jag gick rätt in i Jerusalem. Och jag hämtade prästerskapet. Och jag hämtade ledarna. Jag tog dem allesammans med mig. De visste mycket väl vem jag var. Nu hänger ni med mig. Och de följde med. Vart gick vi, tror ni? Ut ur Jerusalem, utanför murarna, till Hinnoms sons dal, den som nu kallas Dråparedalen. Där som Manasse hade till och med offrat en av sina söner. Hit gick han. Han hittade en liten grabb. Du, grabben, gå och köp en kruka åt mig. Den där borta. Kan du göra det? Tack. Den tar den snygga på kanten där borta. Ni förstår att vi närmar oss en tid som är oåterkallelig. Och Gud låter det ske. Tack så du får betalt ikväll. Ni förstår att det kommer att ske med er som det kommer att ske med Jerusalem, som kommer att ske med den här krukan. Varsågod. Nu kan ni gå och sätta er igen. Tror ni att jag fick det enkelt nu eller? Nej, nu var det tufft. Nu var det riktigt tufft alltså. Nu fick jag fly. Ja, det ska jag tala om för er. Nu var det ingen dans på rosor. Nu var jag förföljd överallt. Jag fick gömma mig. Och jag skrev ner mina profetier. Jag skrev. Och jag skrev mina predikningar. Och jag skrev. Och Baruk, han drog iväg ner till Jerusalem. Och såg till så att mina profetier kom fram till kungen. Och Jojakim, han tittade på profetierna. Han läste. Han skrattade. Så rev han dem. Så eldade han upp dem. Och Baruk tillbaka. Du får skriva mer. De bränner upp dina profetier. Och jag skrev. Och skickade iväg med Baruk. Och han in till Jerusalem igen. Jag kunde inte gå dit själv. De hade slagit ihjäl mig med en gång. Och han sa, här är mera profetier. Och ner till Jojakim. Och Joakim. Sicken korp, sicken olycksfågel. Han bara profeterar om elände. Nej, vi ska allt reda ut det här. Och så rev han alltihop. Och brände han upp det. Gång på gång blev det så här. Jojakim dog. Naturlig död, så långt jag begriper. Och Jojakim, hans son, tog över. Och nu är vi inne på 597 före Kristus. Då gick Nebukadnessar in i Jerusalem och tog över alltihop. Avsatte omedelbart Jojakim och satte dit Jojakims farbror, det vill säga Jojakims bror, Sidkia. Och det blev den sista judakonungen, Sidkia. Och han fick sitta där som konung. Men Nebukadnessar tog tag om hela staden. Han deporterade israeliterna från Jerusalem ut till Rama. Där blev det fångtransporter bort till Babylon. Den första fångtransporten gjordes innan han gick in i Jerusalem själv. Det var redan 605 före Kristus. Nu går vi mot avslutningen. För där var det fyra pojkar som var med i första fångtransporten. Det var Daniel, som sen blev profeten Daniel. Det var Hanania, Misael och Azaria. Som sen fick babyloniska namnen, som ni kanske mer känner igen. Sadrak, Mesak och Abednego. Och vad de fick uppleva bort i Babylon, det får ju vi ta en annan gång. Men många av er vet det. Men här var hoppet om en framtid. Nu var jag också i Rama. Och jag ropade några av mina sista profetier rakt ut. Att här begråter Rakel sina barn i Rama. Kommer ni ihåg Rakel? Jakobs fru som begrät sina barn i Rama. Och hon är enligt traditionen begravd i Rama utanför Jerusalem. Och där stod vi nu och också begrät vad som hände. Men, profeterade jag, mina söner och döttrar ska komma tillbaka och bygga upp landet och Jerusalem återigen. Och en ny tid ska blomstra. Och 587 före Kristus, då bränner Nebukadnessar hela Jerusalem. Total förödelse. Och 6 eller 7 fångtransporter gick bort till Babylon. Och nu menar de yngre här som ska gå på bibelskolan. Nu vill jag att ni reder ut. Det här kan bli en C-uppsats i alla fall. Var det 6 eller 7 fångtransporter till Babylon? För det är alla forskare lite oense. Om ni kommer fram till, är det någon som antar det direkt så? Inte Roger? Nej. Om ni kom fram till att det var sex, om ni kom fram till att det var sex fångtransporter, så vill jag ha väldigt starka bevis. Om ni kom fram till att det är 7, så kommer jag gå med på det ganska så snabbt. Då vet ni var jag står. Men som sagt, jag har inget sagt. Och det är helt oväsentligt för min tro. Men man är lite oense om det var 6 eller 7 transporter. Men det var väldigt många som gick dit. Och sen var de i Babylon i 70 år innan de kom tillbaka. Nu kan jag vända. Herre, jag tackar dig för att du var densamme. Du är densamme igår, du är densamme idag, du är så densamme framöver, Herre. Tack för att vi kan få uppleva tider som är kämpiga. Vi kan få uppleva tider som är till stor välsignelse, underbara tider. Men du är där och du har en plan och du håller din stora hand utöver allt skeende i världen, Herre. Och jag tackar för den sanning även idag i dessa svåra tider. Du finns där, du har inte övergett någon av oss, utan allting är och förblir i din härlighet. Tack gode Gud, för det finns en framtid, det fanns en framtid för Jerusalems folk när de kom till Babylon. Det finns en framtidstro också för oss. Och det finns en framtid för ditt folk i Israel. Det finns en framtid för dina troende över hela vår värld. Tack gode Gud, vi får lita på detta i Jesu namn också. Amen.